السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفق وبارك وزدنا علما. Vi har nu kommit fram till kapitel 3 från Riyad al-Salihin. Och det är kapitlet som handlar om tålamod. Bab al-Sabr. Och tålamod är habsun nafs. Att begränsa sin själ eller kontrollera sina lustar. Och ulema säger att sabr omfattar 3 saker. Tålamod i att lyda Allah, tålamod i att hålla sig borta från synder och tålamod i att acceptera livets motgångar, det vill säga ödet. Så människan måste ha tålamod i dessa 3 saker för att komma någonstans i livet och för att kunna fullborda sin religion och för att kunna komma till paradiset i nästa liv, så måste man ha de här 3 egenskaperna. Att man har tålamod, sabr, i att lyda Allah. Vad menas med det? Ibland så kan vissa former av dyrkan vara jobbiga. Att gå upp tidigt på morgonen för att be. Att åka på pilgrimsfärd, kanske förr i tiden utan flygplan och så. Det är krävande. Att fasta 20 timmar. På sommaren i Sverige kan vara krävande. Det är jobbigt. Så vad är det som hindrar människan från att ge upp? Jo, det är människans tro, hopp på belöning och tålamod. Så har man inte tålamod så kommer man inte klara av att uppfylla dessa former av dyrkan. Samma sak, tålamod i att betala zakat. Att dela med sig av sina pengar till de behövande. Det kräver också tålamod. Så man måste ha tålamod i att lyda Allah. För islam är inte bara en religion som vi ska praktisera en dag eller 2 dagar. Utan det är en religion som ska praktiseras dag in och dag ut. Livet ut. Tills den dagen man möter sin skapare. Så det är en religion som då ska praktiseras hela tiden. Och det kräver tålamod. Att be dag in och dag ut. Att aldrig någon dag lämna bönen. Och fasta varenda år. Och betala zakat varenda år. Och så vidare. Det kräver tålamod. Och sen tålamod i att inte synda. Tålamod i att hålla sig borta från synder. När man lockas och när frestelsen är där. Och man dras åt att göra en synd. För det finns många saker som lockar människan till synder. Det kan vara omgivningen, det kan vara vänner. Det kan vara ditt eget ego, det kan vara shaitan. Då måste man stå emot. Och låta bli de saker som Allah har förbjudit. För Allahs skull. Du lämnar dem för Allahs skull. Och då kommer Allah, inshallah och ta'ala, att ge dig någonting bättre tillbaka. Så man måste ha tålamod i att lämna de saker som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit. Och speciellt i dessa tider och i det här landet. Många dricker, du har tålamod, du dricker inte. Alltså alkohol. Många röker på, du röker inte på. Du har tålamod, du gör inte de här sakerna. Många har flickvän eller tjejer har pojkvän och så vidare. Du gör inte detta. Du har sabr och tålamod i att lyda Allah. Och att inte falla in i dessa synder. Så tålamod i att inte synda. Och sen sist och inte minst, tålamod i att acceptera ödet. Livets prövningar, motgångar och svårigheter. Det kräver också mycket tålamod. Man kanske drabbas av sjukdom, förlust av arbete, pengar, hälsa, skönhet. Då gäller det att man inte ger upp. Utan man vet att det här är ödet, det här är bestämt. Och det här är någonting som alla prövar mig med. Och då har man tålamod. Och då får man inshallah belöning. Som inshallah kommer att nämna. Och författaren nämner här ett flertal verser från Koranen. Och den första versen är versen från surat Ala Imran där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Troende, ha tålamod och var uthålliga och ihärdiga. Så Så människan beordras här att ha tålamod. Och att vara uthållig. El mosabara. Att kämpa i sitt tålamod. Inte bara som vi sa en dag eller någon timme. Utan tålamod på tålamod på tålamod. Och så säger Allah warabitu. Och var ihärdiga. Ni fortsätter att kämpa i att göra det goda. Och el-murabita, det betyder att man ni fortsätter och kämpar i att göra de saker som är bra. Så som profeten Muhammad a.s. sa, att göra wudu under svåra omständigheter. Att ni fullborda sin wudu under svåra omständigheter. Och att ha många steg till bönen. Och att vänta på nästa bön är ribat. Det här är någonting som ger stor, stor belöning. Det kräver mycket uthållighet och tålamod att göra dessa saker. Och författaren nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Vi kommer att pröva er med förlust. Vi kommer att pröva er med rädsla. Med hunger. Och förlust av pengar och liv. Och förlust av frukter. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Och ge glada nyheter till dem som har tålamod. Här berättar Allah subhanahu wa ta'ala att människan kommer att sättas på prov. Allah kommer att testa människan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Innan Allah svär här. Wallahi, vi kommer att pröva er. Pröva er med motgångar i det här livet. Motgångar med rädsla. Men subhanallah, som Sheikh Uthaymin och Sheikh Saadi säger. Allah säger här. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Yani, med en del rädsla. Vi kommer pröva er med lite rädsla. Inte att vi kommer pröva er med total rädsla. För då skulle människan gå under. Utan Allah kommer pröva oss med en liten del av rädsla. Och sen kommer Allah att pröva oss med hunger. Kanske fattigdom och brist på mat, brist på regn, torka och så vidare. Och brist på pengar. وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ. Allah kommer pröva oss kanske med fattigdom eller i svåra tider, svåra ekonomiska tider. Och förlust av människor. Folk som vi håller kära. Vi kommer att förlora folk som står oss nära. Alla människor kommer att dö. Och många som vi tycker om kommer att dö före oss. Ibland till och med ens egna barn. Ens fru, ens föräldrar, ens bröder, ens systrar, ens vänner kommer att dö. Och då gäller det att man har tålamod. وَثَّمَرَاتِ. Alla prövar oss också med brist av frukter. Yani frön och säd och liknande. Det kan vara torka, det kan vara brand och så vidare som förstör dessa spannmål. I alla fall, Allah kommer pröva oss med motgångar. Men vem är det som får framgång? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. De som har tålamod. De som inte ger upp hoppet. De som har tålamod till Allah subhanahu wa ta'ala. Och här säger Sheikh Uthaymin rahimahullah en väldigt viktig sak. Han säger att människan förhåller sig på fyra olika sätt när hon prövas. Det finns de som blir arga. At-tasakhut. De börjar att ifrågasätta Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är någonting vanligt hos kuffar. När de drabbas av en motgång. Så säger de, åh Gud, varför gjorde du si och så? Och det här var orättvist och så vidare. Och det här är inte tillåtet. Tasakhut, att man ogillar och känner att någon slags hat jämt emot Allah subhanahu wa ta'ala för det som har hänt. Det här är haram. Eller att man börjar bete sig konstigt och säga konstiga saker som går emot tålamod och att acceptera ödet. Och så ska inte en muslim bete sig, utan en muslim accepterar ödet. Sen har vi den andra nivån som är sabr. Och den här nivån är obligatorisk. Om du, broder eller syster, drabbas av en motgång så måste du ha tålamod. Du måste ha tålamod. Du kanske ogillar den saken som har drabbat dig. Det är ingen som blir glad om man förlorar någonting viktigt och någon kär person och så vidare. Men Du måste ha tålamod. Och acceptera att det här är ödet från Allah subhanahu wa ta'ala. Och den tredje nivån som är högre än denna, det är riba. Att vara nöjd med den här motgången. Att se den positivt. Och det här är något som många människor har svårt för. För att när motgången kommer så är det i slutändan någonting som är bättre för muslimer. Som vi kommer att nämna senare i hadifierna. För motgångarna i livet har många goda belöningar. När man prövar så får man mycket, mycket stora belöningar. Så en väldigt hög nivå av iman är att vara tacksam för dessa motgångar och prövningar. För man vet att även om de är jobbiga och svåra så kommer de i slutändan att vara bättre. Och den sista nivån och högsta nivån är tacksamhet. Att man är tacksam till Allah för dessa motgångar. Och som vi sa, det här kan vara en människa som vet att alhamdulillah, Allah prövar mig med sjukdomar och feber och fattigdom för att Allah vill mig gott. Allah älskar mig, alhamdulillah, det här är bättre för mig. Så det är också en väldigt hög och svår nivå av iman. Och därför så brukade profeten alaihissalam säga alhamdulillah ala kulli hal. Eller hur? Vad som än drabbade honom, alhamdulillah ala kulli hal. Tackar Allah i alla tillstånd. Lovprisa dig Allah, vad som än händer. Sen nämner författaren versen från surat Zumar där Allah subhanahu wa ta'ala säger innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. De tålmodiga kommer att få sin belöning utan gräns. De tålmodiga kommer sannoliken att få sin belöning utan gräns. Och subhanallah. Allting i islam har en bestämd belöning. 10 hasanat upp till 700 eller ännu mera. Det finns en specifik belöning för att göra en viss god gärning. Men här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att belöningen för tålamod är gränslös och oändlig. Endast Allah vet belöningen för tålamod. Och det här är verkligen något som borde uppmuntra människan till att kämpa med sitt tålamod. Sen nämner författaren versen från surat Shura där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Att den som är tålmodig och förlåtande, då är det här en person som har gjort någonting väldigt, väldigt mäktigt. Att förlåta och att vara tålmodig är någonting som är väldigt högt i islam. Någonting väldigt nobelt. Att du kanske drabbas av motgångar och problem och folk har gjort fel mot dig, men du härdar. Och du har tålamod. Och inte bara det, du är också beredd att förlåta de som har gjort fel mot dig. Det här är inte vem som helst som klarar av. Utan det här är någonting som är väldigt, väldigt högt i islam. Att vara förlåtande. Men som Sheikh Uthaymin säger också att det är bra att förlåta. Men om personen som gör fel mot folk fortsätter, då ska man ta det lugnt med att förlåta. Till exempel någon person kör vårdslöst och har kört ihjäl massa med människor. Tayyib, då i ett muslims land så kan familjen välja att förlåta honom. Och det händer ibland att det var ett misstag och de förlåter honom. Han behöver inte betala någonting eller, och så vidare. Men om han fortsätter, han kör på folk och sen kör han på någon igen och sen kör han på någon igen. Då säger Sheikhani, han ska inte förlåtas, han ska straffas så att han lär sig. Och så att man inte ger signaler i samhället att det är bara göra vad ni vill för ni kommer bli förlåtna av folk. Men om man verkligen har gjort fel och det var inte meningen och det var oavsiktligt, ja visst, det är jättebra att förlåta. Och det är någonting som islam uppmanar till. Sen säger författaren, nämner han en till vers där Allah subhanahu wa ta'ala säger Istainu bi sabri wa salah inna allaha ma'as sabirin. Sök hjälp i tålamod och i bön. Allah är med dem som är tålmodiga. Ja, ni drabbas man av problem och motgångar och har man det svårt i livet, vad är det man ska vända sig någonstans? Man ska vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska vända sig till Allah i salah. När profeten alaihissalam drabbades av en motgång eller någonting han var, som skrämde honom, så skyndade han sig till bönen. Så man söker hjälp i bönen. Och man söker också hjälp i tålamod. Dessa två mycket, mycket viktiga komponenter för att kunna uppnå framgång i det här livet. Bön och tålamod. Men vilken bön är det som hjälper människan? Det är den bönen som utförs med inlevelse. Som utförs med koncentration. Och hängivenhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Den bönen hjälper människan. Och underlättar dessa svårigheter för människan i det här livet. Och vad är belöningen för den som har tålamod och den som söker hjälp i bönen? Ja. Allah säger: sök hjälp i tålamod och i bönen. Allah är med de tålmodiga. Inna Allaha ma'a sabirin. Och som Sheikh Uthaymin säger, det här skulle räcka som dygd för att ha tålamod. Att Allah är med de tålmodiga. Och att Allah subhanahu wa ta'ala är med en människa betyder att Allah azza wa jall hjälper människan. Och det finns två sorters ma'iyya, att Allah är med människan. Allah är generellt med alla människor. Med sin kunskap och sin makt och sin syn och sin hörsel. Allah hör allt och ser allt och styr överallt. Det finns ingenting som är dolt för Allah. Och så finns det ma'iyyatul khasa, där Allah subhanahu wa ta'ala är med sin tjänare. Och det här är unikt. Och vad innebär det? Jo, det innebär att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att hjälpa den här människan. Allah kommer att försvara den här människan. Allah kommer ge den här människan seger och underlätta för människan. Men Allah är med en tjänare. Någonting väldigt, väldigt stort. Så vill man ha den här unika belöningen att Allah ska vara med dig och hjälpa dig, så ska man inshallah vara från dem som söker hjälp i tålamod och i bön. Författaren nämner också versen från surat Muhammad där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Vi kommer att pröva er tills vi vet vem av er som strider för hans sak och vem av er som är tålmodig. Så Allah kommer att sätta oss på prov tills han vet vem som är tålmodig och vem som kämpar för hans sak. Och här kommer en fråga. Allah ska sätta oss på prov tills han vet vem som är tålmodig och vem som kämpar för hans sak. Vet Allah inte allting? Vet han inte redan vem som är tålmodig och vem som kämpar för hans sak? Vad menas då med versen? Ja. Ulema säger att vad som menas med versen är att vi ska visa denna tålamod som alla redan känner till. Namn, alla vet vad vi har för egenskaper. Alla vet vad vi kommer att göra, men vi måste också visa det. Annars var meningen med livet. Man skulle kanske inte ens låta oss leva och sen låta oss återuppstå på domedagen och säga: du skulle ha gjort si och så, gå till paradiset. Du skulle ha gjort si och så, gå till helvetet. Det skulle kännas orättvist för människan. Nej. Utan vi får leva och vi får göra de sakerna som vi väljer att göra. Men alla vet också vad vi kommer att välja. Så det handlar här om att vi ska visa det, de goda egenskaperna som vi har. Vi ska visa dem utåt. Tayyib. Och sen nämner författaren ett flertal hadither. Och den första hadithen som författaren nämner är en känd hadith som finns berättad i Sahih, Imam Muslim. Som berättas från Malik, Abi Malik, Al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: At-tuhur shatrul iman. Renlighet är hälften av tro. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Walhamdulillah fyller vågskålen. Wa subhanallah walhamdulillah fyller allt mellan himmel och jord. Och bönen är ett ljus. Wa salatun nur. Wa sadaqatu burhan. Och almosan är ett bevis. Wa sabru diya. Och tålamod är ett sken. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Och Koranen är ett bevis för dig eller mot dig. Kullu nas yagdu faba'i nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Varje individ ger sig ut på morgonen och strävar. Vissa köper sig själv fria från Allahs straff och vissa säljer sig själva och får Allahs straff. Och denna hadith finns då i Sahih Muslim. Så här säger profeten alaihi salatu wasallam många, många viktiga saker. Och det här är också en av de haditherna som An-Nawawi nämner i 40 hadither. För att den är så viktig och handlar om så många saker. I den här hadithen så säger profeten alaihi salatu wasallam At-tuhuru shatrul iman. Renlighet är hälften av våra tro. Vad menas med renlighet i den här hadithen? Det finns olika tolkningar. Vissa lärda säger att rena sitt inre, rena sitt hjärta och sin själ och sin iman från dåliga egenskaper. För islam går ut på två saker. Att göra goda saker och att rena sig från dåliga egenskaper. Så de säger här, det här betyder att rena sitt inre. Att rena sitt inre från kyrk, hyckleri, kufr, hasad. Alla de här dåliga egenskaperna. Rena sitt inre. Det är hälften av ens tro. Och andra hälften är att då byta ut de här dåliga egenskaperna med iman och taqwa och tawakkul och khawf och mahabba och så vidare. Det här är en tolkning på hadithen. Att hälften av iman är att rena sig från dåliga egenskaper. Den andra tolkningen på den här meningen är att wudu är hälften av bönen. Ja, som det nämndes i en annan hadith i Tirmidhi. Al-wudu shatrul iman. Att tvaga sig är hälften av iman. Är halva iman. Och iman betyder här salat. Genom att göra wudu är hälften av salat. Och ordet shatr behöver inte nödvändigtvis betyda hälften. Det kan också betyda en del av. Så att göra wudu är en del av bön. För profeten Muhammad a.s. han sa: det finns ingen salat för den som inte har gjort wudu. Eller hur? Salat accepteras inte om man inte har gjort wudu. Så det här är också en tolkning på hadithen. Att wudu är halva bönen. Att fullborda sin wudu. Och båda dessa tolkningar är korrekta. Och sen så säger profeten a.s. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Att säga alhamdulillah fyller vågskålen. Vågskålen på domedagen. Där våra gärningar kommer att vägas. Där kommer dina goda gärningar att vägas. Dina böcker kommer att vägas. Så alhamdulillah är ett ord som fyller vågskålen på domedagen. Och subhanallah och alhamdulillah fyller allt mellan himmel och jord. Dessa mycket mäktiga ord, subhanallah och alhamdulillah, fyller allting mellan himmel och jord. De är så mäktiga hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför så sa också profeten Muhammad alayhi salatu wassalam att det finns fyra ord som Allah älskar mer än allting annat. Vilka är dessa fyra ord? Ejo. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. De här fyra orden är de mest älskade orden hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så de rekommenderar att man upprepar och säger ofta. Man gör dhikr med dessa ord dag och natt. Och sen så sa profeten al-Islam was-salatun nur. Och bönen as-salah är ett ljus. As-salah nur. Bönen är ett ljus. Och här säger ulema som Sheikh Uthaymeen rahimahullah as-salah är ett ljus i detta liv och i nästa liv. Salah lyser upp människans hjärta. Salah lyser upp människans ansikte. Gör honom vacker. Ju mer man ber, och speciellt på natten, ju mer ljus kommer man att få i ansiktet. Till skillnad från de som lämnar bönen, de får ett mörker i sitt ansikte. Så salah är ett ljus där man, som lyser upp vägen i livets svårigheter. Som vi nämnde, att man söker hjälp i bönen. Bönen är ett ljus som lyser upp mörkret i dessa svårigheter. Och Sheikhen nämner också att salah är ett ljus i graven. Graven är mörk. Men den som har gjort mycket salah kommer att få ett ljus i graven. Och han nämner också att Salah är ett ljus på domedagen. På domedagen finns det tillfällen där det kommer att vara kolsvart och mörkt. Och speciellt när människan ska gå över Sirat, bron över helvetet. Där är det kolsvart, det finns inget ljus. Framför är paradiset, under är helvetet. Och framför dig finns en bro som är tunnare än ett hårstrå och vassare än ett svärd. Hur ska man ta sig över den här bron? Och det är kolsvart. Med ljus. Vilket ljus? Ljuset från ens goda gärningar. Och de bästa av goda gärningar är bönen. Så bönen kommer här vara ett ljus för folk på domedagen. Så salat är ett ljus. Och så sa profeten al-Islam, as-sadaqa burhan. Och allmosan, att skänka pengar och dela med sig till fattiga, är ett bevis. Ett bevis på vad? Att skänka pengar till fattiga är ett bevis. Ett bevis på vad det är, Juan? På iman. Det är ett bevis på att man är troende. För att hycklarna, eller munafiqun, de vill inte dela med sig. Och en person som har stark iman ger företräde till det som Allah tycker om framför det han själv tycker om. Och vi alla tycker om pengar. Eller hur? Det finns ingen människa som hatar pengar när lönen kommer, han slänger in i papperskorgen. Alla tycker om pengar. Taib. Men när du kommer till det här valet, ska jag ge eller ska jag inte ge? Där visar sig din iman. Den som har stark iman vet att Allah älskar sadaqa. Allah förlåter mig, inshallah, med sadaqa. Allah, det släcker allas vrede. De här pengarna jag skänker finns kvar hos Allah på domedagen. De här pengarna kommer ge mig ännu mer tillbaka. I det här livet också. Ja? Som Allah säger i en hadith Qudsi. Människa, skänk och jag ska ge till er. Så en mu'min, han vet de här sakerna. Och därför delar han med sig. Och ger företräde till att ni välbehagar Allah subhanahu wa ta'ala framför sin egen nefs. Till skillnad från hycklaren. Som inte bryr sig om Allah subhanahu wa ta'ala. Utan bara tänker på sig själv. Och därför vill han inte dela med sig. Så sadaqa är ett bevis. Och ju mer generös man är, ju starkare iman har man. Ja. Och sen så sa profeten al-Islam, wasabru diya. Och tålamod är ett sken. Tålamod är ett starkt, skinande ljus. Ett sken som lyser upp för människan. Subhanallah. Och här nämndes ordet nur. Salah är ett ljus. Nur och sabr diya. Ordet diya är starkare än ljus. Diya, Allah subhanahu wa ta'ala, när han beskriver solen i Koranen, så säger han att han gjorde solen och diyan. Ett starkt, skinande ljus. Och han gjorde månen, beskrev han med ordet nur. Det är något som gärna lyser, men när vi kommer till just solen så är det starkare. Och samma sak här, ljuset som kommer från sabr är starkare. Och de nämner också här att det här skenet på arabiska är ett sken som för med sig värme. Som solens strålar, de är varma. För tålamod är också svårt. Och så kämpa. Så ljuset som kommer därifrån är så mycket starkare. Och subhanallah, allting gott finns i att vara tålmodig. Profeten al-Islam, han sa, vet att seger kommer med tålamod. En ljus och framgång finns i tålamod. Och det finns ingen människa som vill uppnå någonting förutom att hon behöver tålamod. Även om det är dunja saker. Kan du få en hög utbildning utan tålamod? Kan du det? Kan du samla ihop pengar till en villa eller bil utan tålamod? Det kan du inte. Kan du träna dig till en jättebra och stark kropp utan tålamod? Nej. Allting kräver tålamod i livet. Den som inte har sabr kommer att ge upp. Om att Kofar gjorde till och med någon forskning någon gång med barn och ungdomar och lät dem välja. Du får välja lite nu, eller om du väntar lite du får någonting större. De som hade sabbar, de väntade på någonting större, eller hur? Och de som inte hade sabbar, de tog någonting, det här lilla som var direkt. Och de sa att de människorna som valde att vänta gick det bra för i livet. Det var det Kofar. Men subhanallah, det gick bättre för dem i livet. De hade större framgångar och bättre arbeten och högre lön och så vidare. Så tålamod är nyckeln till framgång. Och sen så säger profeten al-Islam, wal Qur'anu hujjatun laka wa alayk. Och Koranen är ett bevis för dig eller mot dig. Den här välsignade boken som Allah subhanahu wa ta'ala har sänt ner, al-Qur'an al-Karim. Och samma sak sunna. Den är ett bevis för dig eller mot dig. Koranen sändes ner för att vi ska läsa den. Vi ska förstå oss på den. Och vi ska praktisera den. Vi ska implementera den här boken. Det var därför Allah subhanahu wa ta'ala sände ner den här boken. Så vad händer? Om du praktiserar Koranen. Allah säger be, du ber. Allah säger gör inte zina, du gör inte zina. Allah säger gör inte baktala, inte du baktalar inte. Och så vidare. Du följer Koranen. Du läser Koranen, tror på Koranen och följer Koranen. Koranen kommer att vittna för dig på domedagen. Den kommer göra shafa'a. Den kommer medla inför Allah på domedagen. Att Allah ska förlåta dig. Ett bevis för dig på domedagen. Subhanallah. Till skillnad från dem som inte läste Koranen. Inte trodde på Koranen. Inte praktiserade Koranen som vissa muslimer. De läser Koranen, de förstår sig på den. Men de praktiserar inte dess budskap. Den kommer att vara ett bevis mot dem på domedagen. Och subhanallah, tänker Koranen säger, ja Allah, han gjorde inte salat, han gjorde inte så, han gjorde inte så. Subhanallah. Och här säger Sheikh Uthaymin att profeten liksom nämnde ingen. Han nämnde ingen mellanting. Ingenting som är mitt emellan. Den är för dig eller mot dig. Han sa inte någonting mitt emellan. Det är antingen eller. Så vart vill du vara, ja Abdallah? Vill du att Koranen ska vara ett bevis för dig eller mot dig på domedagen? Det finns ingen mitt emellan. Det är för dig eller mot dig. Och inshallah må alla göra oss från Ahlul Quran. De som läser Koranen och praktiserar Koranen. Det här är som profeten Muhammad s.a.w. Ahlullahi wa khasati. Allahs unika människor. Ahlul Quran. De som läser Koranen och praktiserar den. Det här är de bästa av människor. Och sen så avslutade profeten s.a.w. med att säga att varje människa ger sig ut på morgonen. Varje människa har en strävan. En strävan på morgonen. Ge sig ut för att söka risk. Ge sig ut för att få belöning. Eller ge sig ut för att synda. Och göra fördärv på jorden. Folk har olika mål i livet. Så folk ger sig ut. Och söker saker och ting i början på varje dag. Och så sa han här. Fabai'un nafsahu famu'tiquha. Och det finns de människor, och det här är de bästa. De som på morgon ger sig ut. Och de säljer sin själ till Allah subhanahu wa ta'ala. Genom de offrar sin dag och sin dyrkan och allting gott till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Att göra Allah nöjd. Vad är då belöningen? Famu'tiquha. Han är den som räddar, befriar sin själ. Genom befriar sin själ från helvetet. Subhanallah. I slutet på dagen, inshallah, om han dör, han kommer inte gå in i elden. Och sen finns det de som ger sig ut, som vi sa, för att synda och göra fördärv på jorden. Och bara göra onda saker. Och då så sa profeten, au mubiquha. Eller, han orsakar sin egen undergång. Subhanallah. Tänk på det här varje morgon. Vem är du av dessa två? Den som inshallah ger sig ut, även om det är till jobbet eller skolan, men gör sina salat och lyder Allah subhanahu wa ta'ala och faller inte in i stora grova synder. Inshallah du blir räddad från helvetet. Och så lever man på det här sättet och går till paradiset. Medan andra människor dag och natt strävar och kämpar i att synda och göra dåliga saker. De här människorna har tyvärr missat sin chans att få gå till paradiset och orsakat sin egen undergång. Sen så nämner författaren Hadith Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhuma att folk från sahaba, från ansar frågade profeten Muhammad a.s. att få pengar eller få någon form av rikedom. Så han gav dem. Och de frågade honom igen och han gav dem återigen. Och han gav dem tills det att allt han hade tog slut a.s. Och när han gett allting han hade i sin hand så sa han att det finns ingenting gott som jag har och sen kommer att spara och inte ge till er. Allting jag har är till er. Jag kommer inte spara någonting. Och sen så sa profeten alaihi salam: "Wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah." att den som är självförsörjande, den som inte tigger, kommer Allah att ge tillräckligt. Och den som klarar sig själv och inte heller går och frågar folk, kommer Allah att göra rik. Och den som har tålamod, och den som har tålamod, kommer Allah att ge tålamod. Och ingen människa har fått en bättre och större gåva än tålamod. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och den här hadithen bevisar många saker. Bland annat profeten Muhammad s.a.s. enorma generositet. Han sa här, jag sparar ingenting till morgondagen. Det jag har ger jag till er. Subhanallah. Och så som sahaba sa, profeten Muhammad s.a.s. frågades aldrig någonting och svarade nej. Varenda gång folk kom och ville ha någonting så gav han. Hade han så gav han. Och till och med om han inte hade, vad gjorde han då för någonting? Ha? Kanske till och med lånade. Eller han tog personen till någon som kunde ge honom. Eller åtminstone gjorde han dua för personen. Men han sa aldrig nej när någon kom och tiggde. Och hade han, wallahi, han gav det sista han hade i sitt hem. Alihi salatu wassalam. Och det här är ett bevis på att han var en sann profet. I golvet i hans moské fylldes med guld och silver, krigsbyten. Men han gav bort allting. Och han sa, alihi salatu wassalam, wallahi, om jag skulle ha berget av Uhud i guld, så skulle jag inte vilja ha kvar det till dagen efter. Jag skulle vilja ge allting fisa bililla. Förutom lite som jag sparar för att betala mina skulder och så vidare. Subhanallah, det här är generositet. Och man finner många liknande hadither. Där profeten gav. Han gav en man som var ny muslim eller hade blivit muslim. Han gav honom massa med får. Han sa, mannen kom och frågade, han sa ta. En hel dag full med får. Och då gick mannen tillbaka till sitt folk och han sa, mitt folk, bli muslimer. För Mohammed är en man som ger utan att frukta fattigdom. Kolla vilken effekt det hade på de här människorna. De förstod direkt att han är en sann profet. Han är inte någon som ljuger för att samla på sig rikedomar och få status. Utan han är en person som förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Så här frågade Ansar profeten Mohammed a.s. om och om igen. Tills det att han gav allting han hade. Och hade ingenting kvar. Och det här tyder på att det är tillåtet vid behov att fråga. För han sa inte det haram, ni får inte fråga. Är man fattig och man är i behov så får man fråga. Men han hänvisade dem till någonting som är mycket bättre. Och det är de här två sakerna som nämndes i hadithen. Al-istighfaf och al-istighna. Och det är nästan som synonymer. Wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah. Al-istighfaf är att inte tigga och inte fråga andra människor. Utan att klara sig själv. Du kanske är i behov, men du frågar ingen om någonting alls. Det här är iffa. Du klarar dig själv. Taib. Och så har vi istighna. Det är att vara nöjd och tacksam för det som Allah har gett dig. Även om du har lite. Nöj dig med det som du har. Då kommer Allah att göra dig rik. Så som profeten Muhammad a.s. sa i en annan hadith. Att rikedom är inte att ha mycket ägodelar. Rikedom är att vara rik i hjärtat. Och han sa, den rikaste människan är den som är tacksam med det Allah har gett honom. Så det här kallas för al-qana'a. Att man är nöjd med det man har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. En väldigt, väldigt god egenskap. Så den som inte frågar andra och den som är nöjd med det han har fått, kommer Allah att försörja. Allah kommer göra den här människan nöjd. Allah kommer ta hand om den här människan. Och det här uppmanar människan och uppmuntrar människan till att inte gå och tigga av andra människor. Eller hur? Och profeten Muhammad a.s. frågades en gång av en man som sa, ja Rasulullah, hur kan jag bli älskad av människor och hur kan jag bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala? Hur kan jag bli älskad av Allah och av människor? Och då så sa profeten a.s. izhad fi dunya yuhibbak Allah. Ha zuhud i dunya. Bry dig inte mycket om dunya. Då kommer Allah att älska dig. Wazhad fima fi aidi nas yuhibbaka nas. Och bry dig inte heller om vad folk har i handen. Vad folk äger. Då kommer folk att älska dig. Det var inte den här som går och frågar, vad har du för bil? Vad har du betalat för din bil? Hur mycket tjänar du? Vad har du för kläder? Vad har du för klocka? Kan jag få? Kan jag få? Kan jag få? Den här människan är inte omtyckt av folk. Eller hur? Man tycker, vem är du? Låt mig vara. Bry dig inte om folk. Och tänk efter, har ni de här vänner, riktiga vänner? Det är oftast de som aldrig frågar dig någonting alls. Och så har vi de andra som alltid ringer. När du vet att han ringer, han vill ha någonting. Eller hur? Han är jobbig. Så egentligen, det är bra. Jag ska inte bry sig om folk. Ibland, det är sant, man kan vara i behov. Men generellt så ska man försöka att alltid klara sig själv. Bi'idhnillah. Och sen så sa profeten Al-Islam att den som är ni härdar och strävar i att ha tålamod kommer Allah att ge tålamod. Och de här meningarna bevisar att god karaktär är någonting man kan träna fram. Dessa tre meningar. Och tålamod är någonting man kan träna fram i livet. Någon kanske säger, jag har inget tålamod. Annars, då måste du träna upp ditt tålamod. Eller hur? För den som prövas, han kämpar med sitt tålamod, kämpar och kämpar och kämpar, kommer att få mer tålamod. Så tålamod är någonting man lär sig. Och någonting som växer hos människan. Och sen så avslutade profeten alaihissalam med den här mycket fina meningen att ingen människa har fått en större och bättre gåva än tålamod. Subhanallah. Att Allah ger en människa sabr är någonting väldigt, väldigt stort, någonting enormt. Att Allah ger människan tålamod. Så det är någonting som människan ska kämpa för att försöka uppnå. Men som vi sa, så är det ett ljus och någonting som underlättar för människan i det här livet. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.